Kunskap och vishet är två begrepp som i bästa fall flyter in i varandra. Så sker det när det är Guds kunskap och Guds vishet. Eftersom Guds fruktan är vishetens begynnelse, så är just Guds fruktan grunden för ett vist och förståndigt hjärta. Och nu har jag redan sagt hjärta, för det handlar om hjärtekunskap och hjärtevisdom. I varje människa finns ett utrymme för förkovran på området inför Guds vishet. Alltså att man kan bli visare, men man kan också fördömas om man inte tar vara på sin kunskap om Gud. Och nu ska vi gå till Hesekiels 28 kapitel, där vi stöter på en skickelse ypperst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet. Kapitlet handlar om konungen i Tyrus som får förebilda djävulens fall, det ursprungliga avfallet från Gud. Ja, han var ypperst bland härliga skapelser, en kerub som skuggade vida, som var satt på det heliga gudaberget för att där gå omkring bland gnistrande stenar. Vi förstår att han levde oerhört nära Gud och var full av vishet. Och dock fanns det plats till förkovran. Ja, han var full av vishet och fullkomlig i skönhet. På skönhetssidan var allt fullkomligt, men när det gäller visheten så var han full av vishet, men inte fullkomlig. Alltså fanns det ett utrymme här att komma närmare Gud och få mer av vishet. Ja, fullkomnas i vishet. Men då behövs en Guds fruktan i förening med förnöjsamhet om detta ska ske. Och man kan ana att han är otillfreds med att inte få platsen vid Guds högra sida som tillhör Jesus. Men i Guds närheten och visdomens fullkomnande kom man aldrig förbi Jesus. Vad hände där på Gudaberget? Jo, visheten blev missbrukad och förspilld av denne ärkeängel. Han använde visheten till att samla omkring sig själv istället för att närma sig Gud. Vi läser om honom. Genom din vishet och ditt förstånd har du skaffat dig rikdom. Guld och silver har du skaffat dig i dina förrådshus. Och genom din stora vishet, varmed du drev din köpenskap, har du ökat din rikedom. Och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull. Därför säger Herren så: eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en gud, säg därför ska jag låta främlingar komma över dig, det grymmaste folk, och de ska draga ut sina svärd mot din visdoms skönhet och ska oskära din glans. Ja, denna köpenskap och detta samlande omkring sig själv ledde till högmod. Och som vi alla vet, högmod går före fall. Vi tar också med ifrån Jesajas 14 kapitel, där konungen i Babel får visa på djävulens fall. Jag läser från 12 versen. Hur har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna? Hur har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Nej, ner till dödsriket måste du fara, längst ner i graven. Här möter oss dårskapen i sin linda. Jag vill stiga upp till himmelen, göra mig lik Gud. Vandringen i Guds tjänst bland de gnistrande stenarna där på Gudaberget skulle alltså ersättas med att sitta på Gudaberget. Och vi kan förstå att det är den platsen han vill sitta på som tillhör Jesus. Högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Ja, ovanför stjärnorna, Guds löftesvärd. Han vill alltså överbjuda Gud. Men innan han når och ta första steget upp emot tronen, så når honom Guds stora nej. Nej, ner till dödsriket måste du fara. Längst ned i graven. Ja, Gud vare lov som icke tillåter vakanser och ersättningar på tronen. Utan där sitter Gud med sin älskade son Jesus Kristus på sin högra sida. Han som en liten tid blev gjord ringare än änglarna har för sitt dödslidande skull krönts med härlighet och ära. Jag ser han har framburit ett enda offer för synderna. Sitter han nu för beständigt på Guds högra sida. Låt oss sammanfatta vad vi hittills sagt. Det finns ett utrymme för en förökad vishet genom ett närmande till Gud. Och då i Guds fruktan och sann ödmjukhet. Och Hesekiel, han sammanfattar ondskans ursprung, alltså djävulens fall, med orden. Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt prål skull. Därför slog jag dig ner till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att det fingo se sin lust på dig. Ja, precis. Han högmodades över sin skönhet och förspillde sin vishet för sitt prål skull. Nu går vi vidare till profeten Hosea, som talar om bristen på Guds kunskap och vad det för med sig. Hoseas 4 kapitel och 1 vers. Hör en Herrens ord, ni Israels barn, till Herren har sagt med landets innebyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finnes i landet. Ja, det var situationen i landet. Och det för med sig ett moraliskt förfall av oerhörda proportioner. Vi läser vidare. Man svär och ljuger. Man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Ja, när sanningens ord och kärlekens balanserande kraft saknas, då saknas Guds kunskap i landet. Och de fruktansvärda följderna låter inte vänta på sig. Bristen på Guds kunskap kan avskrapa en hel civilisation. Här uttrycks det med orden: där förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Och där i gamla förbundets Israel skulle prästen vara kunskapsförmedlande, men hade förkastat kunskap. Prästerna hade alltså här ett oerhört ansvar att förmedla Guds kunskap till folket och skulle leva i Guds uppenbarelsens ljus. Guds kunskap är uppenbarelsekunskap. Inget man kan läsa sig till på vanligt vis, utan här behövs ett närmande till Gud i Guds fruktan. Visst får vi lära av predikan, förkunnelse och förmedlande tjänster i Guds rike, men det får aldrig stanna vid det inlärande, en teoretisk kunskap, men måste införlivas med oss själva. Det är en sådd som måste få ge sin skörd. Vi kan bli teoretiker ut i fingerspetsarna, men sakna Guds kunskapens hjärtepuls. I saknad av det verksamma ordet i oss som tror. Det måste med andra ord upptagas genom tron i våra hjärtan. Det får inte bli hörsägner, alltså andrahandskunskaper, men måste få bli förstahandskunskap, alltså erfarenheter på trons väg. Nu är det inte bara bland Guds folk som det finns brister i Guds kunskapen, utan det finns en okunskap i det stora folkhavet där man inte känner Gud och hans son Jesus Kristus. Profeterna profeterar om en tid som ska komma, då det stora folkhavets okunskap ska fyllas med kunskapen om Gud. Det handlar om tusenårsriket där Jesus Kristus är konung, då man smider sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. En tid då vargar ska bo tillsammans med lamm. Vi tar med från Jesajas 11 kapitel och 8 vers. Ett spenabarn ska leka in vid en huggorms hål, och ett avvant barn ska sträcka ut sin hand efter basiliskens öga. Ingenstädes på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt är. Till landet ska vara fyllt av Herrens kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vatten. Habakkuk 2:14. Till jorden ska vara full av Herrens härlighets kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vattnet. Ja, det är en underbar tid som stundar för vår jord när Jesus övertar makten och Satan detroniseras och blir bunden för 1000 år. Men innan dess sker fruktansvärda saker genom okunskapens mörker där man inte lärt känna Gud och hans son Jesus Kristus. I Romarbrevets första kapitel har vi klart uttryckt vad okunskapen för med sig. Och då inte en okunskap i största allmänhet, men en gudskunskap som gått förlorad. Och här i ligger tragedin. Man har inte tagit vara på sin kunskap om Gud. Vad handlar nu detta om? Jo, det handlar om skapelsens och naturens gudsbevis. Och nu läser vi från Romarbrevets första kapitel och 18:e vers. Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Och så kommer Guds uppenbarelsens innehåll. Och vi läser vidare. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomsherrlighet har ända från världens skapelse varit synliga i det att det kunna förstås genom hans verk. Så är det då utan ursäkt. Och så fortsätter vi läsningen. Ty fastän de lät känna Gud, prisade och tackade de honom dock inte som Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar. Och så blir deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa blev de dårar. Och bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet mot beläten. Som var avbilder av förgängliga människor, ja och av fåglar, fyrfota djur och krälande djur. Här är mycket att uppmärksamma. För det första, själva grunden för detta förmörkade tillstånd är ogudaktigheten som mynnar ut i orättfärdigheten och ett undertryckande av sanningen. Alltså, orättfärdighetens orsak är ogudaktigheten. Och det visar sig en ogudaktighet och en orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Hela skapelsen visar på i sin mångfacetterade prakt och ropar ut, det finns en Gud. Men i sitt oförnuft slår man dövöra till och istället för att prisa och tacka honom som Gud förföll man till fåfängliga tankar. Och så inträffar en förmörkelse där de fåfängliga hjärtana blev förmörkade. Hade det nu istället prisat och tackat Gud som Gud, så hade aldrig denna förmörkelse inträffat. Nej, istället hade det uppgått ljus i deras hjärtan, där kunskapen om Gud fått fäste och en tilltagande vishet. av gudomlig karaktär. Men istället uppstod denna tragiska situation. Man berömmer sig av att vara vis och blir en dåre. Ja, ve dem som är visa i sina egna ögon och hålla sig själva för kloka. Här sker detta utbyte, detta fruktansvärda byte från den oförgängliga Gudens härlighet till beläten mot ociviliserade avgudar, men också mot tekniska vidunder i vår moderna tid. Avgudar finns i alla möjliga varianter. Och tillpassa sig tillbedjan hos den som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Hur går det då när förmörkelsen inträder och sanningen undertrycks och avgudarna tar över? Ja, då blir man prisgiven och den naturliga renheten mellan oss människor som Gud gav oss i skapelsen, förhållandet mellan man och kvinna, går förlorad och ersätts av orenhet och perversitet. Det naturliga blir utbytt mot det onaturliga. Vi läser vidare här i Romarbrevets första kapitel från den 24 versen. Därför priska Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, honom som är högt lovad i evighet. Amen. Ingen civilisation kan tåla att Guds sanning blir utbytt mot lögn. Och på det personliga planet blir det förödande. Vi läser vidare från den 26 versen. För den skull gav Gud dem till pris och skamliga lustar. Deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Sammanlunda övergav och männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptände sig lusta till varandra och bedrev och styggelse man med man. Så finger de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Ja, släktet, människosläktet, behöver det naturliga för att överleva. Det är väl uppenbart. När nu kärleken har sin glädje i sanningen, så har visheten sin förespråkare i det sant naturliga. Vi är nu på 28:e versen. Och eftersom det icke aktat är något värt att ta vara på sin kunskap om Gud, gav Gud den till pris åt ett ovärdigt sinnelag till att bedriva otillbörliga ting, så har de blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. Det är full av avund, modlust, trätlystnad, svek, vrångsinkthet. Det är örontasslare, förtalare, styggelse för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra. Och fastän de väl vet att Gud har stadgat så som rätt, att nämligen det som handlar så förtjänar döden. Är det dem inte nog att själva så göra, det giva också sitt bifall åt andra som handlar lika så. Ja, listan vi här har läst är ju en kartläggning av ogudaktigheten och orättfärdigheten. Där själva kontentan ligger i detta, det har inte aktat det något värt att ta vara på sin kunskap om Gud. Är det inte nutidshistoria jag här har läst? Tidsandans avtryck i folkhavet. Tiden går så fort. Och vår programtid går mot sitt slut, så vi måste nu runda av. Och det vill jag göra med att poängtera hur viktigt det är att ta vara på sin kunskap om Gud. Jesus sa, vandren i ljuset medan ni har ljuset, på det att mörkret icke må få makt med er. Det finns, som jag sagt här, ett utrymme till förkovran på vishetens område genom att närma sig Gud. Och den får inte förspillas om vi ska nå det eviga hemmet och möta Jesus på skyn.